Hej och välkomna till avsnitt 1143 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström som bor i den amerikanska delstaten Vermont om sitt senaste jobbprojekt och om ekonomin i USA i tider där allt nu är en berg- och dalbana. Jag kommer även att prata om det senaste i arbetet på min bok om Donald Trump. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte vi skulle ha lite småprat. Det är så här att du har inte varit med på ett tag. Du har haft ett litet uppehåll och jag har också väldigt fullt upp. Och vi håller på med projekt på vardera håll. Och du kan börja med ditt, och det är jobbrelaterat om jag har förstått saken rätt.
Ja, det är ju det här med coronaviruset och allt det här. Det har ju liksom, och alla de här lockdowns och allting, det har ju vänt upp och ner på alltihopa. Men jag driver ett IT-företag som specialiserar sig på vissa saker som är väldigt, väldigt, väldigt ovanliga. Så jag är ganska innovativ, om man får skryta lite för jantelagen i Sverige. Men jag hittar på ganska mycket nya grejer. Så jag har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket ny business runt om. Inte bara här i Vermont, men i andra delstater med. Så jag agerar nu i flera olika delstater. Jag håller på att anställa en person som, för att jobba från en annan delstat online. Men även då på plats då. Så det har varit väldigt, väldigt mycket att göra. Så att det med coronakrisen så har jag upptäckt att det finns oerhört mycket möjligheter om man är en entreprenör lite grann och liksom titta på nya möjligheter och se liksom att glaset är halvfullt, inte halvtomt.
Den ena stöd, den andra spröd, så det innebär alltså att det är ingen kris för dig med andra ord?
Nej, tvärtom. Mitt företag växer egentligen fortare än egentligen kan hantera, och det blir väldigt stressigt. Och det är det som jag inte haft så mycket tid, men också det att det är liksom mentalt stress. Man tänker på det kvällar och nätter och man vaknar och kommer, så att det blir mycket, vad ska man säga, stress bakom, positiv stress, men det är fortfarande stress. Det är mycket att göra helt enkelt, och det är mycket kontrakt som kommer in och många möjligheter och många frågor och många möten och grejer som jag liksom, det gick mycket, mycket fortare än jag hade tänkt mig. Speciellt i andra delstater, så att det liksom har rullat på ordentligt.
Det låter jättespännande, men du sköter allt online, alltså du reser inte så där och träffar folk fysiskt nu, utan allt sköts nästan på nätet och telefon, eller?
Jag är bara på online. Jag sitter bokstavligt, jobbar hemifrån. Jag sitter bokstavligt i jag sitter i shorts och en fin skjorta när jag jobbar, så det ser ut som att man är proffsig, men så sitter man i shorts och har ett arbetsrum och sen jobbar jag från hemmet och alltihopa. Så att det är drömmen, alltså. Det är ju faktiskt det, att jobba i hemmet och sen ha väldigt, väldigt bra business helt enkelt. Och sen inte behöva åka någonstans, gå någonstans, men ändå få massa ny business.
Fantastiskt. Men alltså, tror du att kommer det att fortsätta efter krisen också, efter coronakrisen? Eller är det här bara en temporär grej på grund av coronakrisen, tror du?
Nej, det kommer att fortsätta, därför att det är ju nya spikes nu, till exempel Arizona, Texas, Florida. Så jag har faktiskt fått ny business i Texas, Arizona nu, därför att de får nya spikes och de inser att det kommer att fortsätta under en längre tid. Och de kunderna jag jobbar med, det är många, jag jobbar mycket med pensionärer, med äldre, och organisationer som jobbar med äldre människor. Och det gör att de grupperna är ju väldigt utsatta vad gäller det här corona, va? Så att de kommer ju inte att kunna, de är ju, vad ska man säga, de vill hålla sig inomhus och liksom låser in sig själva längre, va? Och då måste man komma upp med nya lösningar och idéer på IT-fronten med det där. Men även det att, och vissa saker, jag jobbar även med ungdomar på nätet, under vissa klasser och sånt där. Men det beror mycket på om skolorna återgår till det normala nu i höst. Hela USA har ju varit nedstängd. Skolorna har varit nedstängda i hela USA. Så det har gjort att jag undervisar klasser online. Och det har gått, liksom varenda klass blir full. Så det går väldigt bra. Men om skolorna återgår till normal undervisning i byggnaderna, så kommer jag att förlora den businessen. Men å andra sidan så är det mycket annan business som jag håller på att plocka upp. Så att det spelar egentligen ingen roll.
Hur pass IT-utvecklat är egentligen i USA? Jag menar, USA, internet uppfanns i USA, men ett av de snabbaste länderna med att få internet till alla och att få snabbt bredband och bra uppkopplingar och att alla lärde sig internet, det var i Sverige. Så att, alltså, hur pass, alltså, om du skulle jämföra Sverige och USA, alltså IT-kunskaper?
Sverige är betydligt färre. Nummer ett, Sverige har, USA, man kan, jag menar, det är skillnad på Mississippi och Vermont. Det är skillnad på, där jag bor i Chittenden County, vilket är, vad ska man säga, länet jag bor i. Det befolkningstätaste länet här gentemot, vad ska man säga, ute i bushen, ute i Vermont. Stora delar av Vermont har inte ens bredband, utan det är liksom inte någonting fortfarande. Det är svårt att tro. Så man kan liksom inte jämföra, man får se, titta på liksom, i princip på små geografiska områden hur det är. Men generellt sett, Sverige ligger före vad gäller bredband, Sverige ligger före vad gäller IT-kunskaper. Och det är väl egentligen där som jag drar nytta av, eller som jag liksom hittar alla möjligheter att, inte för att jag tittar på vad Sverige gör, utan de möjligheterna jag skapar är nya möjligheter, men det gör att jag tror att jag är före väldigt många. Jag ligger före i princip hela resten av USA vad gäller hur att man ska använda IT på olika sätt för att skapa nya möjligheter. Och jag var före, vad ska man säga, innan det här corona inträffade så liksom började jag inse att man kan skapa nya saker. Inte för att jag visste att corona skulle komma, men jag förstod att möjligheterna, det fanns mer möjligheter att liksom utnyttja och använda sig av IT för att liksom skapa nya möjligheter för människor.
Men har du någonting att göra med din svenska bakgrund? För du har ju bott i USA alltså sen innan internet i princip, i alla fall innan internet varit allmänt tillgängligt. Eller har du något, är det bara din personlighet eller?
Internet, min första gång jag var på internet var ju när jag bodde i USA. Det var 1993 tror jag det var. Våren 94 tror jag var. Så att internet för mig var ju nytt. Det hade jag aldrig upplevt i Sverige förut. Utan det är helt enkelt, jag har varit ganska innovativ ärligt talat. Jag har jobbat med internet och jag var innovativ och vad ska man säga, pionjär inom väldigt mycket. Just inom utbildningsområdet och IT väldigt, väldigt tidigt. Under mitten av 90-talet, redan efter ett par år efter att internet, mitten av 90-talet när jag upptäckte internet, så började jag använda mig av internet för att undervisa liksom klasskurser. Och det var ju någonting som ingen annan gjorde när jag bodde här i USA. Det var liksom helt nytt, va? Så jag började hitta på nya saker där man kunde använda sig av internet. Och sen har jag liksom legat före tiden ganska mycket på olika sätt.
Ja just det, det är intressant. Alltså, jag växte upp när internet var liksom, när det kom helt enkelt 94-95 där, det var väl likadant. Precis. Till både Sverige och USA, vi var väl de tidigaste länderna skulle jag tro. Jag menar, då man lärde sig nätverka på en gång, då fanns det någonting som hette IRC-MIRC, jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men man chattade med varandra och så gick man in i olika chattrum och det var ju nästan bara, det fanns britter men nästan bara amerikaner, engelsktalande människor, det var det var i princip. Och man lärde känna jättemånga folk alltså i USA och sådär, så att jag menar, kontakter kunde man knyta tidigt, men jag tror ändå, ja, så Sverige var tidiga när det gällde liksom, när det gällde allt, alltså programmering, det var ju otroligt mycket, alltså Sverige var verkligen ett internetland, så att det, ja, det är fascinerande. Men
jag kan nämna ett par saker, nämna två saker. En sak är att första gången jag insåg att mobiltelefon skulle bli något stort, det var när jag besökte Sverige, jag bodde i USA, det var 1900, fan som var den, jag kan inte ihåg vilket år, 97, 98, 99 någon gång. Då gick det folk omkring på gatan i Sverige, det såg man inte i USA, och de pratade för sig själva, de liksom pratade med sig själva trodde jag. Och då hade de en telefon i fickan, en sån gammal äldre telefon och en hörsnäcka. Och det var något jag aldrig hade sett i USA. Men det var jättevanligt. Och jag bodde i Värmland och jag åkte ner till Karlstad och såg folk. Det var liksom att prata folk liksom med sig själva nu här i Sverige. Innan jag begrep att de faktiskt har en hörsnäcka och snackar i telefon. Så Sverige var mycket tidigare vad gäller då mobiltelefoner. En annan sak som jag också kan säga är ganska intressant. En annan sak som Sverige också har mycket tidigare med, som jag aldrig hade sett förut. Om du tar ett kreditkort, då finns det här chip.
Ja.
Jag hade aldrig sett sådana chip. Min brorsa hade det redan under 90-talet, sådana här chip. Här i USA så kom inte de förrän 7-8 år sedan. 2013-14 blev det vanligt.
Mm.
Och när jag besökte Sverige då för 20-25 år sedan, massor av mina kompisar och brorsan hade den här chipkort. Jag visste inte alls vad det var för någonting. Så Sverige är långt före USA i väldigt mycket sånt där. Och sen tänkte jag bara nämna en sak till. Min första upplevelse med internet, just när du nämnde det, det var på våren 1994, jag och några kompisar skulle åka till Kalifornien på spring break. Och då var det några kompisar som sa att vi hittar någonting på internet, det är helt nytt. De har suttit när jag hade datorer i datalabbet på universitetet jag pluggade. Och man kan gå in och hitta information om Kalifornien på datorn. Och jag tänkte, vad fasen är det för någonting? Och då gick vi in och det var min första upplevelse av internet.
Ja.
Och sen avskyr erkänna det här, men min första upplevelse av internet när jag liksom fick en connection med Sverige var att jag gick in på Aftonbladet. Det var min första upplevelse på internet till Sverige.
Ja,
Aftonbladet.
Ja, ja. Mm. Ja, men det är charmigt. Sådana IT-historia är jättecharmigt. För jag menar, de som växer upp nu, jag menar dina barn och så här, de tar internet för givet. Alltså, de har inte upplevt någon annan tillvaro. Men jag menar, både du och jag, vi minns ju tiden innan internet och hur otroligt revolutionerande internet verkligen var. Liksom. Så att,
ja, herregud, mina ungar, de begriper ju, när jag säger till dem att det här dial-up-service, det ringde man då. När jag säger det till dem, de säger, vad fan snackar du? Jag inte hört talas. Vad är det för någonting?
Ja. Nej, men så där är intressant. Ja. Generationer och teknik. Alltså, du vet de här filmerna Scream, de här skräckfilmerna.
Ja, visst.
De gamla från 90-talet, Wes Craven har gjort dem. Då var det ju alltid att den här killen med Ghostface, han ringde på en telefon och så svarade de och så var det en tråd. Alltså en tråd i luren då, alltså mellan en gammal telefon helt enkelt. Telefon med liksom en tråd till en fast grej in i väggen då. Och sen gjorde de en tv-serie på det här för 4-5 år sedan. Och de här yngre skådespelarna som var typ kring 20 då, de såg de gamla filmerna och tänkte, vad då en tråd i telefonen? För de är också bara van med de här mobiltelefonerna. Så att, ja, teknik och generationsskiften är verkligen spännande och intressant. Men,
jag brukar ta mina unga, vi tittar på 80-talsfilmer ibland, sådana här klassiska 80-tals biofilmer brukar vi kolla på. Och de blir helt bara som att, herregud, såg det ut så? Gjorde ni så? Var det så en mobiltelefon såg ut när de stod i alla tegelsten och allt det där?
Ja.
Då
får jag ju rekommendera Polisskolan-filmerna nu när det pratas mycket skit om polis och sånt, så passar de ganska bra för att lätta stämningen. Men ja, men det var lite om ditt projekt och ditt företag. Vi ska också prata lite om något annat, och det är ju det här med bidrag och sånt här saker i USA. Alltså, det pratas ju oftast i Sverige om att det finns inga skyddsnät i USA, och du har lite kunskap om hur det funkar.
Ja, det var ganska intressant, för det var en ren slump att det inträffade en grej idag. Så jag tror vi nämnde det tidigare då, och sen så har jag nämnt det någon podd förut, att folk i South Carolina får mer pengar i bidrag än de får om de jobbar. Därför att man kan, liksom, bidragen är högre än man tror, och även en kompis som bor i Nevada får bidrag. Men de är kopplade till corona, så att man tror, blir man av med jobbet på grund av corona, då får man både statliga och federala då, och delstatliga bidrag. Men i alla fall, jag har en kompis som jobbar på skolan. Och han jobbar bara, vad ska man säga, skolåret, alltså sommaren är 10 veckors ledigt. Normalt så brukar han på sommaren då ta ett extra knäckjobb. Bara affärsbiträde eller vad som helst, bara för att tjäna lite pengar, va? Mm. Och det finns jobb nu, så att det finns ingen snack om det, så det finns massa jobb. Men för någon vecka sedan, ungefär en dryg vecka sedan, så var vi, så skojade vi och snackade. Han sa att du, jag ska ta och söka socialbidrag istället för att ta ett jäkla jobb. Jag ska vara hemma under sommaren och ta det lugnt. Och istället söka socialbidrag och se om jag får det. Jag peppar ju på när vi snackade. I alla fall, så han gick ju in på de här, där man söker socialbidrag här i USA. Sådana här försörjningsstöd här i USA i alla fall. Och han fyllde i dem helt ärligt, alltså. Rakt ärligt. Så här mycket tjänar jag nu. Jag menar, det här är mitt jobb jag har. Det här var min sista dag på skolan. Min första dag i slutet av augusti, bla bla bla. Och sen så var det en fråga då. Har du blivit av med jobbet för corona? Ja eller nej? Då skrev han naturligtvis nej. Därför att, att han blev av med jobbet, det har inget med corona att göra, utan det var ju för att det var sommar på skolan. Va? Så han skrev ju ärligt då, nej, han blev ju inte det. Och i alla fall så tänkte vi bara skoja och skicka in det där. Va? Och i alla fall, så idag så kontaktade han mig och sa att jag fick en check som är högre. Idag fick jag godkänt att jag får socialbidrag. Varje vecka kommer de skicka en check. Och den checken är högre än den lönen jag skulle ha tjänat om jag jobbade under sommaren. Så han sa att det finns ingen anledning för mig här nu i USA i Vermont att jobba under sommaren. Därför att om jag tar ett jobb istället, då tjänar jag mindre pengar och då måste jag gå till jobbet. Mm. Så de i Sverige, jag såg någon nyhet, och var Dagens Nyheter för någon 3-4 månader sedan när corona drog igång. Stor nyhet i dag, jag tror det var Dagens Nyheter. Där det var någon, Peter Wolodarski eller någon sån där, som gick ut och sa att i USA finns det inga skyddsnät. De som blir av med jobbet av corona, de kommer att svälta ihjäl. Det var en sån där skrämselnyhet. Och jag sa direkt att det stämmer inte, det är ren lögn. Punkt slut. Mm. Så det jag kan säga är bara liksom att det man snackar om, att det finns inga skyddsnät i USA, det stämmer inte, det är ren lögn. Sverige har säkert bättre skyddsnät, men att USA har bättre skyddsnät än jag trodde. Jag trodde inte min kompis skulle få de här få socialbidrag. Jag trodde de skulle säga att du, gå och ta ett jobb. Det finns en massa jobb, gå och ta ett jobb. Så att det är bara skitsnackar, inte finns skyddsnät i USA. Så.
Ja.
I alla fall, jag tycker det var roligt. Speciellt när vi pratade om det just tidigare i podden igår. Ja. Så blev det rätt kul.
Ja, men det är intressant. Nej, men det är, folk tror oftast att det finns inga skyddsnät i USA. Fördomarna mot USA är ju så många. Liksom. Och jag menar, mitt projekt nu som jag håller på med, för att komma in lite på det.
Jag tänkte fråga
om det. Ja, precis. Jag håller på att skriva en bok om Donald Trump. Och det har att göra med samma sak då, alltså med fördomar. Därför att Peter Wolodarski, inte minst då, han är ju en person som, han avskyr USA egentligen. Han låtsas att han är USA-vän, men han är ju egentligen inte det. Utan vad han gillar är ju att världen kan freerida på USA. Att man kan freerida på USAs militär, att man kan freerida på USAs engagemang i olika internationella institutioner och sånt. Det är det han gillar, men han gillar egentligen inte USA. Inte konstitutionen, inte liksom det som verkligen kännetecknar USA. Det är inte Peter Wolodarskis grej liksom. Och det kännetecknar väldigt många svenskar i deras syn på USA då. Så att min bok kommer att handla om Donald Trump och om fördomarna mot honom, och framförallt om alla frågor som man inte har fått besvarade i Sverige. Hans politik, vad den verkligen handlar om. Så att det är det jag sysslar med i sommar, kan man säga.
Jag tänkte ställa ett par frågor. Om du tänkte ta upp det här, det är någonting att fundera på. Trump är ju ofta anklagad av av svensk media, som kan, till exempel Wolodarski själv, som kan noll om USA, att han är en totalitarist, han är en auktoritär, han är liksom en si och så. Men så visar det sig det att Trump, hans policies är att decentralize, med andra ord ge delstaterna mer makt. Är det någonting du kommer att ta upp också?
Ja, jag tror det, lite grann i alla fall. Alltså det, ja, jag tror det. Jag kommer att gå in på lite olika teman som med Trump att göra, och ja, jag är inte helt säker, men jag tror jag kommer att göra det, ja.
Och en annan fråga jag tänkte ta upp är att folk säger att Trump, han avskyr, han är liksom ett hot mot yttrandefriheten och demokratin, när det egentligen visar sig att Trump kämpar ju stenhårt för yttrande och demokratin. Till exempel, han går ju efter socialmedia, där han då säger att socialmedia, ni måste vara de som verkligen står för yttrandefriheten och demokratin och håller på. Så tänker du prata om yttrandefrihet och demokratin i samband med det här också?
Ja, men det kommer också skriva om, för det är jätteviktigt. Jag menar, här har vi Peter Wolodarski, är ju en sån person, alltså det är inte bara han jag skriver om, vi kom in på honom på något sätt, men han är ett bra exempel att använda sig av det, för att han har ju hela tiden pratat om att Donald Trump håller på att nedmontera demokratin och yttrandefrihet. Precis. Och sånt, men sanningen är ju tvärtom. Alltså, Trump har rätt när han pratar om fake news media, det är där vi har de riktiga, ja, fake news-spridarna, för de sprider falska narrativ. De sprider narrativet om att Donald Trump är en person som, han förbjuder yttrandefriheten, han är liksom auktoritär. Alltså, de driver de här narrativen som är falska. Så där har vi fake news-media, och Dagens Nyheter och Peter Wolodarski är ett praktexempel på det, skulle jag säga. Och även vi har en journalist som heter Göran Rosenberg, som jag har haft lite kontakt med tidigare. Han skrev en fruktansvärd artikel i Expressen bara för några dagar sedan, där han gick ut och han pratade i princip om Donald Trump som att det här är liksom fortsättningen av The Lost Cause, alltså sydstaternas liksom förlust i Trump sörjer över det och sådana saker. Alltså det är helt absurt, svensk media. Och där har vi verkligen fake news media och falska narrativ. Och jag menar, det är inte Trump som är ett hot mot yttrandefriheten, utan det är de här som pumpar ut sina narrativ, och ingen får på något sätt liksom, ingen får sticka, höja en ton mot det här, för då blir man nedmejad på en gång här i Sverige. Så att, ja.
Och det är ju precis så det har varit i Sverige med Sverigedemokraterna under många år. Samma Peter Wolodarski och samma svenska mainstream-media som har då anklagat Sverigedemokraterna för att vara hotet är precis samma som hänger ut människor, går efter människor, med andra ord försöker förstöra människors liv, när människor då använder sig av yttrandefriheten för om de har en annorlunda åsikt än den inom åsiktskorridoren. Va? Mm. Så det är samma personer som påstår sig värna om yttrandefriheten, det är de som är det verkliga hotet mot yttrandefriheten.
Verkligen, visst är det så. Jag kan också tycka, eftersom USA är ett så viktigt land, jag menar, USA är världens största ekonomi, världens största militärmakt och vår tids enda supermakt, kan man säga. Jag menar, då borde man vilja, speciellt ett land som Sverige som är så oerhört amerikaniserat. Jag menar, de som gillar USA, de är viss mån amerikaniserade, och de som egentligen avskyr USA, eller i alla fall avskyr amerikansk politik, de är också amerikaniserade, för de är inspirerade av amerikansk vänster och de tittar på amerikansk kultur och alltså, du vet, sådana saker. Alltså, det amerikanska inflytandet på Sverige är ju enormt. Jag skulle tro att Sverige är ett av de mest amerikaniserade länderna på jorden, skulle jag nästan gissa. Om man tittar på det helhet. Jag menar, då borde det vara intressant att kunna förstå båda sidor, alltså inte bara demokraternas syn på att liksom, det blir så schizofrent om det är så, därför att USA är jättebra, men det är bara ena halvan av USA som är bra. Det är ungefär det som pumpas ut här i Sverige. Medan, jag menar, de här vänsterliberala personerna, de åker förmodligen fortfarande till USA även när Donald Trump är president, skulle jag gissa. Så att,
ja, absolut. Och det finns ju svenskar som bor i USA som påstår sig hata USA, hata Trump och allting, men likt tusen bor de kvar i USA. De flyttar inte tillbaka till Sverige för det.
Nej, och Trump påverkar inte deras livets skatt, skulle jag gissa.
Så. Absolut inte. Men, som jag pratade om det förut, presidenten har egentligen jäkligt liten påverkan på mitt liv. Okej, de kan höja skatterna, federala skatterna lite grann, sänka. Det är klart att om de går ut i krig, då kan det ju börja påverka. Men Trump har ju faktiskt inte gått ut i någon större krig.
Nej.
Så att, det har ju faktiskt gjort saken bättre, va? Men den stora grejen, det är delstaterna som faktiskt har den stora påverkan på mitt liv. Så är det ju bara. Trump har väldigt liten, man kan avskyra hur mycket man vill, men han har väldigt liten påverkan på vad egentligen, på att styra mitt liv och kontrollera mitt liv. Det är delstaterna som styr det, och även då kommunerna.
Skulle man kunna säga att Stefan Löfven har större påverkan över varje svensk liv än Donald Trump har över varje amerikansk liv?
Ja, absolut. Ingen snack om det. Mm. Och eftersom, jag nämnde ju det här alldeles nyss också. Trump är ju väldigt, han vill decentralisera. Han har inget intresse av att styra mitt liv liksom dag till dag. Va? Det är demokraternas intresse. Det är demokraterna som vill ha det här, kontrollen, styra människors liv mycket mer. Trump har ju noll intresse av det. Mm. Så länge Trump inte krigar, vilket han inte har gjort, och när Trump sänkte skatten, vilket han gjorde, då påverkar det mig. Men jag kan liksom inte, jag kommer inte på någon konkret grej som Trump har gjort som liksom har gjort mitt liv, mina vänners liv, min familjs liv, liksom mina sämre eller liksom påverkade. Skattesänkningarna, det har gjort saken bättre i alla fall. Då får man lite mer pengar i fickan, va? Mm. Men det liksom, däremot kan jag komma på väldigt mycket saker som som lokalpolitiker gör och delstatspolitiker gör som komplicerar mitt liv, som är irriterande.
Mm, ja,
som jag inte håller med om nödvändigtvis.
Nej, men det här är, det är jätteintressant här. Jag tar upp det här lite i min bok också, och, för att skriva ett avsnitt att amerikaner, alltså man gnäller ju väldigt mycket i Sverige på att amerikaner röstar inte i presidentvalen, men jag menar, det beror ju på att man inte känner att presidentvalen kanske påverkar så mycket, utan det är viktigare att rösta lokalt i liksom delstatsvalen och sådana saker. Jag menar, det är likadant i Sverige, vi röstar i riksdagsvalet, men vi röstar inte så mycket i kyrkovalen, vi röstar inte så mycket i EU-valen. Så att, ja, alltså Sverige har ju attityden, vi är bättre än amerikanerna, men när det kommer till kritan så är vi kanske ganska likadana.
Just, och svenska tror jag inte, jag har skrivit om det här i Samnytt när jag skrev om det, jag har avplixlat med och förklarat hur demokratin funkar, att det är lokalvalen som är den viktiga, det där gäller, att, det är liksom det, att det funkar på ett helt annat sätt. Liksom presidenten till stor del är ganska stor mycket symbolik och ganska lite liksom som påverkar, va? Speciellt inom till exempel skolområdet och liksom vardagliga saker. Så att som du nämnde, det finns en anledning till att många inte röstar i presidentval, för egentligen spelar inte så jäkla stor roll, ärligt talat.
Nej.
Vinner Biden och skatterna upp, det är väl ungefär den stora skillnaden vi kommer att se.
Ja, ja. Jag kan avrunda med att säga att jag nämnde ju min bok för er som lyssnar då, alltså i poddavsnitt 1140, och där berättar jag lite mer om min bok om Donald Trump. Men jag kan säga att nu så har jag skrivit klart mitt kapitel om Trumps omtalade mur, muren mot Mexiko, som han absolut inte har byggt klart men som han arbetar på. Så att det kapitlet är avklarat, och just nu så arbetar jag på ett kapitel om socialismen i USA. Och ja, ni får förhoppningsvis läsa den här boken någon gång i höst. Mitt mål är att få ut den innan, ja, i oktober gärna, alltså en månad innan presidentvalet eller något sånt där. Så att, ja. Men de här projekten, ja, det här innebär ju också lite grann att vi kan säga det till lyssnarna. Du har fullt upp med ditt jobb och jag kommer att ägna 3-5 veckor i alla fall åt den här boken, så att det kanske kommer att bli lite färre poddar, så att ni som lyssnar vet varför. Så att vi har fullt upp, men vi kommer förmodligen att, ja, när det lugnar sig så trappar vi väl upp igen, gissar.
Absolut.
Ja. Okej, men tack Björn, tack.
Ha det gött.
Yes, hörs, hej. Det var avsnitt 1143 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som drivs av mig, Ronny Berggren, och finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.